tillsammans med Jesus när vi läser evangelietexten. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett." Amen. Varsågoda och sitt. Efter en kväll i förra veckan, det hade blivit alldeles på tok för sent. Vart styrelsemöte och lite olika bitar, så jag kom hem sent och bestämde mig att det får nog bli en rejäl sovmorgon imorgon då. Och så blev det. Jag hade inte så mycket att sätta emot. Så någonstans 9:30 så vaknade jag och gick upp. Och när jag kommer ut i vardagsrummet så sitter en främmande man och spelar på vårt piano. Och det där är lite märkligt alltså. Det hör inte till vanligheten när jag stiger upp alltså. Undrar vad drömmer jag fortfarande. Men tydligen var det så. Efter ett tag så var det någonting som klack till i mig där. Att vi hade ju bokat tid för pianostämman. Så det var han som satt där. Och samtidigt som jag gjorde i ordning min frukost och kokade kaffe och sådär, så kom han och gjorde mig sällskap. Och vi satt runt köksbordet och så drack vi varsin kopp kaffe där. Och hade en god stund tillsammans. Och en bit in i samtalet, då han förstod att jag var pastor här i Sävedalens missionskyrka, så ställde han en väldigt rak fråga till mig. Hur vet du vad som är Guds vilja? Det är en bra fråga. Hur vet du vad som är Guds vilja? Hur vet vi vad som är Guds vilja? Hur kan vi lära oss att urskilja Guds röst mitt ibland alla andra röster? Mitt ibland alla andra ljud och oljud? Hur vet du vad som är Guds vilja? I tidningen Sändare så skriver Charlotte Thorup den här veckan om Birgit, en missionär i Algeriet som satt fast i sin bil. Det gick inte att ta sig fram på den gatan där hon hade tänkt att köra. För bilen var helt omringad av får. Det var en stor skock med får och hon kom inte fram. De tutade, de skrek och gapade. De gick ut ur bilen och handgripligen försökte dra fåren åt sidan. Försökte locka undan fåren. Men inget hände. De vägrar flytta på sig. Så fort ett flyttar på sig så kommer ett annat och ställer sig. Men rätt vad det är så kommer det ut 3 stycken män ifrån kaféet. De har också druckit kaffe. Och var och en kallar på fåren med sin unika röst. Och det som händer och utspelar sig just där och då, det är att den här stora klungan av får, på bara några sekunder så upplöses de till 3 stycken distinkta jordar som var och en följer sin herdes röst. Och så var allt borta. De kände igen sin herdes röst och de följde naturligt rätt person. Jag vet inte om vi har några experter på får här inne. Jag är verkligen ingen expert på får, men vad jag har förstått så när det kommer till sinnena, fåren sinnen, synen, så har de en ganska bra syn när det kommer till periferiseendet. De kan se nästan alla vinklar utan att behöva röra på huvudet sådär. Men när det kommer till djupseendet så har fåren rätt så taskig syn. De har svårt att urskilja detaljer och sånt där. Så för att när det är fara och när de behöver bli uppmärksamma på saker så är ögonen inte det bästa för ett får. Utan det de använder sig av är i hög grad öronen. De har väldigt skarp hörsel. Det är det skarpaste sinnet hos fåren. Och därför så är det en mycket talande bild när Jesus säger: ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Djupast sett så handlar den här texten om tro. Och Jesus sätter fingret på någonting väldigt väsentligt här. Nämligen det här trons språk. Trons språk, det har mer med våra öron att göra än vad det har med våra ögon. Gud beskrivs genom Bibeln som en Gud som talar. Gud är talandets Gud. På flera ställen så refererar och det talas om Javé, som den allsmäktige guden. Och han ställs i kontrast till de stumma avgudarna som har mun men inte kan tala. Men Javé, den allsmäktige, är en Gud som talar. Guds röst ljuder genom hela skriften. Skapelseberättelsen. Vad är det första som Gud gör? Den börjar: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är den första versen i Bibeln. Gud sade, börjar vers 2. Det första Gud gör i Bibeln är att han talar. Gud sade, bli ljus, och det blev ljus. Profeten Elia berättas det om i kungaböckerna. Han får vara med om de mest dramatiska fenomen på berget Horeb. Han upplever en stark storm som klyver berget. En jordbävning som får hela marken att skaka. Eld som kommer på ett mystiskt sätt ner från ingenstans. Men Herren var varken i stormen, i jordskalvet eller i elden. Utan när allting lägger sig så hör Elia en stilla susning, en stilla viskning. Och han förstår att marken där han nu befinner sig på är helig. Så han gömmer sitt ansikte i manteln. Guds närvaro är påtaglig. Och det som sker i det här stycket är att Gud börjar tala. Epilogen av Johannes evangeliet. Där beskrivs Jesus som ordet. Logos. Ordet som var i begynnelsen. Ordet som fanns hos Gud. Ordet som var Gud. Och ordet som blev kött och tog sin boning mitt ibland oss. Gud är en Gud som talar. Och Guds folk kännetecknas någonstans av den här fårajorden som lyssnar och som hör sin herdes röst. Den judiska trosbekännelsen, den finns bland annat att läsa i 5 Mosebok 6:4. Den är väldigt intressant. Den kallas på hebreiska för Shema. Och Shema betyder, som ni säkert kan gissa då, eftersom det jag pratar om, hör. Den börjar med ordet hör. Hör, o Israel, Herren Gud är en. Du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela din förstånd. Och hela ditt förstånd. Den första uppmaningen i trosbekännelsen är att höra. Hör, o Israel, Herren din Gud är en. Att tro börjar nödvändigtvis inte med att se, utan att höra. I dagens evangelietext så möter vi en grupp människor som kommer till Jesus med en fråga. Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det till oss öppet. En väldigt rak, en väldigt enkel fråga som man tycker egentligen borde kunna få ett väldigt rakt och enkelt svar. Allt som krävs är ett ja eller ett nej från Jesus. Men vad är det med Jesus som gör att han så sällan ger det där enkla och raka svaret som vi människor frågar efter? Att vara människa är att i väldigt stor utsträckning leva med ovissheten som ett villkor. Vi lever med ovisshet inför framtiden. Ovisshet om vad som är ett klokt beslut i det här läget. Vi lever med ovisshet. Vad är rätt och vad är fel i den här situationen? Ovisshet om vad är sanningen? Vad är den hela sanningen? Vad är den hela bilden av allt det här som sker just nu? Men tro handlar ju om att i väldigt stor utsträckning vända sig till Jesus för att söka svar, för att söka ledning. Och Jesus är ju någonstans också den här hedersfamnen att söka tröst i när livet skakar, när allting dras undan och det känns som att världen den faller sönder. I vår ovisshet så är vi som får, som behöver ha den här heden som leder oss. Därför vänder vi oss till Jesus. Men vad är det med Jesus som gör att han så sällan ger oss det här raka, uppenbara, klara svaret som vi människor så gärna törstar efter? Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Det är frågan. Om vi återgår till texten här. Jesus, han står i en pedagogisk tradition. Den rabbinska traditionen. Där man värderar konsten att ställa rätt frågor. Snarare än att ge rätta svar. Det berättas om en rabbin som en gång fick frågan. Varför besvarar ni rabbiner alltid era frågor med nya frågor? Och så tog han en stund och så funderade han och så sa han, hur skulle vi annars svara? Det är fråga på fråga. Du har säkert råkat ut för de människorna som liksom tror att de sitter inne med alla svaren. De vet hur det ligger till, om det så handlar om politikens utveckling i Colombia eller rymdfärger eller vilken tårta man ska välja på Cederlövs. Det finns de människorna som sitter inne med, de har svar på allting men har inte råd att ställa en enda fråga. Vad är din känsla efter ett sånt samtal? Vad är det känsla som man går därifrån? Ja, det har ju inte varit så mycket samtal. Det är mest monolog som man får sitta av och hålla god min. Men du har säkert också råkat ut för de människor, jag hoppas jag verkligen att du har, som inte bara pratar på utan också ställer en fråga till dig. Inte av plikt eller för att liksom försöka hålla igång ett samtal utan därför att de är intresserade. Vad är det för känsla som vi går ifrån ett sånt samtal? Jo, men det är ju att vi har blivit sedda. Någonting öppnar upp sig. Det uppstår en koppling, ett möte. En annan människa försöker att förstå mig. Och snabba svar kan lätt döda en konversation och en relation. Men en fråga öppnar alltid upp. Och jag tänker så här att om Jesus hade varit ett orakel så hade vi kunnat gå till Jesus med våra frågor och räknat med att han spydde ut snabba svar. Men Jesus är inget orakel utan han beskriver sig själv som en herde som vill lära känna sina får. Som känner sina får. Som leder sina får på rätta vägar. Och därför så hade Jesus också kunnat avsluta den här diskussionen väldigt enkelt då. De här människorna som kommer, hur länge Jesus ska du hålla oss i ovisshet? Är du Messias? Ja eller nej. Och så hade det varit end of discussion. Istället så utspelar sig en ganska så intressant dialog i verserna som följer. Jesus säger att gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Och här visar Jesus prov på den här mästerliga formen av vägledning. För det Jesus gör det är att han lägger tillbaka bollen hos dem som har ställt frågan. Han lägger tillbaka ansvaret på människorna att själva bedöma huruvida Jesus är Messias eller ej. Ni har sett gärningarna jag har gjort. Vad drar ni för slutsatser själva av det? Och vad händer i denna process? Ja, som det så ofta är så döljer det sig en annan fråga bakom den egentliga frågan. Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Det är frågan, så lyder den ordagrant. Men vad ligger egentligen bakom de orden i det här sammanhanget? Varför är det så viktigt för de här människorna att få klarhet i huruvida Jesus är Messias eller ej? Är det för att det döljer sig en genuin längtan bakom de här orden? Ett sökande? Vi har väntat på Messias. Är det du Jesus? Är det dig som det handlar om? Eller ska vi vänta på någon annan? Eller är det så att ovissheten är ett problem? Därför att de redan på förhand har avfärdat Jesus som en falsk profet. Och nu söker en väg för att sätta dit honom. Av sammanhanget att döma så är det senare. Nu stannade vi i vers 30. Men versen 31 börjar med att de tar upp stenar och försöker att stena Jesus. Vad är det med Jesus som gör att han så sällan ger människor det raka och enkla svar som vi frågar efter? Är det för att våra frågor är dumma? Är det för att våra frågor är banala? Gud har viktigare saker för sig. Han är på en annan nivå, så han sänker sig inte till något sånt enkelt. Nej, jag tror inte det. Jag tror att Gud är väldigt intresserad av att höra din raka och ärliga fråga. Men den här texten lyfter fram någonting väldigt centralt. Det finns två typer av människor. Vi har fåren som Jesus talar om. Fåren som hör herdens röst, som känner herden, som följer honom. Och så har vi de andra människor som kommer till Jesus med en färdigspikad form. Och jag tror inte att det är så att vi är antingen ett får eller antingen den andra. Utan vi pendlar ganska friskt emellan att vara ett får och vara en människa som kommer med en färdigspikad form. För sådana är vi människor. I vår begränsning så kommer vi väldigt gärna med en mall eller en låst föreställning om vilka svar vi kan tänkas få av Jesus. Eller vilka svar vi kan tänkas att han borde ge oss. Men har vi hört? Har vi lyssnat till rösten från herden? Ibland så kan vi tänka, varför ska jag överhuvudtaget be till Gud? Om Gud är allsmäktig, om Gud känner allting, varför ska jag då berätta för honom hur läget är, hur det ligger till? Varför ska jag överhuvudtaget bemöda mig med att be? Om bön handlade om att informera Gud, ja, då är bön en ganska så onödig syssla. För Gud, han känner oss utan och innan. Men när bönen istället får bli ett samtal med Gud, där jag gör mig närvarande inför Gud. Och inte bara slentrianmässigt försöker sluddra igenom några bönefraser, utan faktiskt bemöda mig med att formulera mina ord. Att uttrycka det jag känner, det jag tänker, det jag längtar efter, det jag hatar, det som jag är rädd för. precis som jag formulerar och bemödar mig när jag pratar med mina vänner eller sådär. När du någon gång tänker tillbaka att du har gjort det, när du har sagt till Gud som det är. Ja, jag kan bara gå till mig själv. Men då är det på något vis som att det uppstår en koppling, en relation. Gud blir inte bara ett objekt som jag kastar mina böner på. Utan här pågår ett samtal. Och om jag är stilla och börjar lyssna, så kanske kan jag urskilja någon vibration ifrån herdens röst. Johannes av korset, han säger att bön, det är kärleksfull uppmärksamhet mot Gud. Och det tycker jag är vackert. En av mina stora dilemman som predikant, det är att jag ständigt återkommer till samma bibeltext. Det här har jag predikat om förut. Jag har läst den här bibeltexten förut. Och här finns en stor fara. Jag kan tycka ibland att jag är rätt så duktig. Att jag på förhand någonstans har bestämt mig på vad den stora meningen i den här texten handlar om. Den stora poängen som vi ska hämta hem här och vilka häftiga berättelser som skulle man kunna koppla ihop med det. Och här är en stor risk att rationalisera bort kanske det viktigaste momentet av allt för alla som predikar. Att lyssna in herdens röst. Vad säger Gud idag? Vad säger Gud just nu? Inte vad sa Gud för 2 år sedan när jag predikade över den här texten senast. Eller vad sa Gud för 1000 år sedan? Det kan vara intressant. Eller för 2000 år sedan när vi läser bibeltexterna. Vad sa Gud och vad betydde det för de människorna då? Det är en väldigt viktig fråga att ställa sig. Men det är också en lika viktig fråga att ställa sig. Vad säger Gud nu? Och någonstans tänker jag att på samma sätt är det ju för dig som lyssnar på predikningar. Några av er kanske har gått hit söndag ut och söndag in i hela ert liv. Ni har hört tusentals predikningar och tänker kanske mer än en gång att den här har jag hört förut. Eller det här vet jag precis var det kommer sluta. Det här kommer inte tillföra så mycket, utan jag har någonstans på förhand bestämt mig att ja, men det är ungefär de här poängerna som man kan hämta in från den här bibeltexten. Eller när vi varje vecka läser instiftelseorden, som vi snart ska göra för nattvarden, så kan det lätt bli en slentrian, en låsning. Vi fastnar i en förutfattad mening. Ja, men det är ungefär det här det betyder. Jesus dog och lite sådär. Vi tror oss redan veta allt. Men herderösten talar. Gud talar. Idag talar Gud genom sitt ord. Idag talar Gud genom brödet och vinet. Han talar i bönerna, i tystnaden, i sångerna. Och om vi lägger örat till så kanske vi kan börja uppfatta signalerna, impulserna från Herren. Att tro börjar med att höra herdens röst. Och trons språk har i första hand med våra öron att göra. Och Jesus säger de här orden och de får avsluta den här predikan. Mina får hör min röst och jag känner dem och de följer mig. Amen.